Välkommen, du lyssnar på Lottapodden och vi firar avsnitt nummer 10. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Och Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Sveriges första kvinnliga kabinettssekreterare Annika Söder om Sveriges medlemskap i FNs säkerhetsråd. För från och med 1 januari är ju Sverige invald i säkerhetsrådet som en av de 10 icke-permanenta medlemmarna. Och samtalet handlar om vad Sverige vill uppnå under de 2 kommande åren, vilka de stora frågorna är och hur säkerhetsrådet kan bidra till att kvinnor kan ta mer plats i fredsarbetet. Häng med! Men hej Annika!
Hej!
Och välkommen till Lottapodden!
Jätteroligt att vara med.
Du, kan inte du bara börja lite och berätta vem du är?
Ja, jag heter Annika Söder och jag är Sveriges första kvinnliga kabinettssekreterare faktiskt. Vi har haft många kvinnor som utrikesministrar men aldrig någon kabinettssekreterare. Jag har jobbat på UD i många år så jag är ju då så kallad karriärdiplomat. Jag är journalist från början, radiojournalist faktiskt. Och jag har jobbat med många olika frågor inom UD under lång tid. Jag har haft en annan politisk tillsättning som statssekreterare för bistånd och utvecklingssamarbete för ungefär 10 år sedan. Och så har jag jobbat på FN under ett antal år på FNs jordbruks- och livsmedelsorganisation. Just. Jag har värmländska rötter men jag bor född i Stockholm som hörs på min dialekt.
Ja. Och vad var det som gjorde att du valde den här livsbanan?
Ett internationellt engagemang från, från ungdomen. Och intresse för att jag var med och göra det bättre. Ganska starkt rättspatos och omsorg om de som har det sämre.
Just. Och då är ju verkligen FNs säkerhetsråd ett verktyg. Kan inte du bara berätta vad säkerhetsrådet gör och vad det är för något?
Säkerhetsrådet har ju 15 medlemmar och vi är nu, just nu då en utav 10 valda. Sen är det 5 som alltid sitter där och det är stormakterna efter andra världskriget. Mm. Säkerhetsrådet är den enda organisationen i FN-systemet som kan fatta beslut som är bindande för övriga medlemsstater. Och det är därför som det finns vetorätt för de permanenta medlemmarna, för de skulle nog inte gå med på att bli bundna av beslut om de själva inte kunde säga nej till dem. Så det är en ganska intrikat struktur. Och eftersom de fattar beslut om internationell fred och säkerhet så måste vi ju försöka vara med och påverka där. Det är ju inte så ofta vi får chansen. Men ungefär vart 20:e år har ju Sverige som ambition att försöka sitta där. Och det gör vi nu då. Och det är ju utmanande eftersom världen är stökig, oförutsägbar och det är ju mer spänningar i vårt närområde också i Mellanöstern än vad det har varit tidigare, så därför är det fler problem, fler utmaningar.
Ja. Och varför har regeringen känt att det är viktigt att vara med i säkerhetsrådet?
Och det är det skälet att vi alla måste vara med och ta ett ansvar för internationell fred och säkerhet. Och det gäller ju också Sverige och Norden. Och Norden har ju haft som tradition under decennier att försöka sitta i säkerhetsrådet. Och vi tycker väl också att vi är fredligt sinnade nationer som jobbar mycket. Både med fred i Europa men också med fred i världen. Och det finns ett stort förtroende för Sverige och för många av de övriga nordiska länderna som man också måste använda sig av och ta ansvar. Alla kan inte, eller ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting. Ja. Och när världen är så krympande också med globalisering och så blir ju också de besluten som gäller världen och inte bara Europa väldigt viktiga. Så det är ju både ett egenintresse och ett intresse av att hjälpa till utifrån en sorts omtanke om människor.
Och vi är valda på 2 år nu, va?
Vi är valda på 2 år, ja. 2017 och 2018.
Just det. Och vad vill regeringen försöka uppnå under de här åren?
Ja, vi har ju satt några tydliga mål. Ett handlar om att stå fast för principer. För vi tror ju att principer här i världen, regler, är bra för de som är svagare, mm. länder eller mm. människor. Mm. Och då handlar det ju om folkrätten, att ja, det grundläggande våldsförbudet som tyvärr inte efterlevs. Mm. Så det är de principiella frågorna som vi står för. Inte det, många som sitter där tänker mest på sitt eget snävare intresse. Mm. Vi vill tänka bredare. Och sen är det då frågan om att förebygga konflikter. Att förhindra att konflikter blir väpnade.
Mm.
Konflikter finns ju alltid, men absolut. Att man löser dem med fredliga medel istället för att lösa dem med krig och våld.
Mm.
Och det brukar ju då jargongmässigt kallas för konfliktförebyggande.
Just det.
Och det driver vi hårt, och det gör ju också den nya generalsekreteraren som ju kom till FN samma dag som vi också började i säkerhetsrådet.
Mm.
Så det, och det är en stor utmaning därför att det kan vara kontroversiellt att vilja agera innan en konflikt har blivit väpnad, för det kan uppfattas som att man lägger sig i ett lands inre angelägenheter.
Okay.
Och det kan vara väldigt känsligt. Och det handlar också om att få säkerhetsrådet att titta på frågor tidigt. Som sagt, medan det fortfarande kanske går att lösa det utan att ta till våld.
Mm.
Och det finns ju ett regelverk som styr världen då, som heter FN-stadgan, och där finns det ett helt kapitel som heter kapitel 6 som handlar om hur man ska försöka medla och göra andra åtgärder för att förhindra att det blir krig. Mm. Och det tycker vi kanske har varit underutnyttjat. Så vi vill sätta press på alla att försöka lösa konflikter på ett bättre sätt. Och det är ju väldigt intressant idag också, eftersom vi måste också tänka på nya sorters hot. Klimatförändringar till exempel som kan driva människor på flykt. Det kan bli konflikt om för lite vatten.
Mm.
Och därmed kan det leda till konflikter.
Mm.
Så det handlar naturligtvis om att människor kan bli utsatta för torka eller översvämningar och därmed bli offer. Men det handlar också om att det kan skapa motsättningar kring krympande resurser.
Mm.
Därför är klimatfrågan en väldigt viktig fråga också, som vi inte riktigt vet om säkerhetsrådets permanenta medlemmar vill ha på dagordningen. Men det är ju en typisk fråga som, om man hanterar anpassning till klimatförändringarna eller stoppa temperaturhöjningen i världen, så kan man kanske också förhindra vissa väpnade konflikter. Så det är ett annat mål. Först då de grundläggande principerna, folkrätt, mänskliga rättigheter, humanitärrätten som det kallas, som ju handlar om, som man också kallar för krigets lagar, som ju är att även om det är en väpnad konflikt så ska man följa vissa regler, till exempel inte utsätta civilbefolkning eller sjukvårdspersonal för attacker. Och det är problem med efterlevnaden också. Så de principerna är viktiga. Och bland de principerna, folkrätt, mänskliga rättigheter, humanitärrätt, så har vi också jämställdhet och kvinnor och den feministiska utrikespolitiken.
Precis.
Och det är också vår tredje stora målsättning. Att jobba med det som då kallas för kvinnofred och säkerhet. Mm. Det finns ju en särskilt beslut i säkerhetsrådet om det från år 2000 som heter, den resolutionen heter 1325.
Precis.
Och det är säkert många i Lottakåren som känner till den. Det vet jag också från samtal med representanter från lotterna sedan tidigare. Och det vi försöker göra där, det är att få in det i alla säkerhetsrådets beslut.
Just det.
Man kan ha öppna debatter särskilt om hur genomför vi det här åtagandet om att se till att kvinnor är med i fredsprocesser eller att kvinnor ingår i fredsbevarande operationer och så. Men det handlar också om att i varje specifikt fall, varje specifikt beslut, hela tiden få in saker som handlar om, det kan vara kvinnor och flickor som offer, det kan vara att kvinnor är med om det finns en fredsprocess och fredsförhandlingar, att det inte bara sitter män vid bordet. Och det kan också vara att det är fler kvinnor som är med i FNs fredsinsatser.
Just.
Och då, om man då ska besluta om, till exempel om en fredsinsats och om ramarna för den fredsinsatsen, då gäller det att få in de här elementen i det. Så det är liksom, det är nästan varje dag som vi sitter här och diskuterar vad ska Olof Skog, som är vår FN-ambassadör, vad ska han säga för att i den här fredsinsatsen ska vi nästa gång den rapporterar om ett halvår, man följer ju upp det varje halvår, hur ska vi vara säkra på att vi får en rapport som också täcker de här frågorna som gäller kvinnor. Kvinnor som offer, kvinnor som deltagare och kvinnor i fredsinsatserna. Just. Så det är ett dagligt arbete.
Ja, och hur känner ni, nu har vi nästan 2 månader som medlem. Hur känner ni att de inriktarna tas emot? Känner ni att ni får
gehör? Jag tycker att tas emot väl. Jag tycker att det går bra att föra in såna här saker. Men sen är ju liksom det avgörande ögonblicket är ju nästa gång. Mm. Om ett halvår eller om ett år. Får vi då de rapporter vi behöver för att just kunna avgöra om det har kommit in kvinnor i en fredsförhandling, om det finns tillräckligt många jämställdhetsrådgivare i FNs fredsoperation. Beaktar man kvinnors intressen i de processer som pågår när det gäller, också när det gäller det som handlar om att bevara freden, som ju också handlar väldigt mycket om ett samhälles utveckling, social och ekonomisk utveckling. För att om ett samhälle har ett fredsavtal så är ju det bara början. Sen måste man ju också ha försoning och ekonomisk utveckling och återuppbyggnad och sådana saker. Och då måste kvinnorna hela tiden vara med. Ja. Så det är lite för tidigt att säga om det får, vilken effekt det får i verkligheten och på marken. Men det är ganska väl mottaget. Ja. Och jag tror bättre mottaget när vi pratar om det i varje enskild konfliktsituation eller fredsinsats än att ha återkommande debatter. Vi gör sånt också. Mm. Och vi ser ju också till att när det är öppna debatter att man får in kvinnoorganisationer som kommer också och pratar från berörda länder när det är den typen av möten.
Ja, just det. Ja, men att det blir lite verkstad av det hela. Att det inte
precis,
bara blir
och det här är verkligen verkstad.
Ja.
Och att också budgetar och så är anpassade efter detta. Precis som vi har jämställdhetsintegrering i regeringens budget så vill vi ju naturligtvis också att det ska utvecklas i säkerhetsrådets medelsanvisningar och allokering av pengar.
Så vad är de stora frågorna som ligger framöver för säkerhetsrådet?
Den stora frågan och den sorgliga frågan är ju Syrien.
Mm.
Det finns 3 olika processer i säkerhetsrådet om Syrien. Mm. En som handlar om att de har ju använt kemvapen.
Mm.
Och det handlar om att hålla ansvariga, de som har använt kemvapen ansvariga. Så det är en process. Sen finns det en process som handlar om att nödhjälpen ska komma fram.
Mm.
Och det är ett väldigt stort problem med det som kallas för humanitärt tillträde. Alltså att hjälporganisationer får fri lejd och att människor kan undsättas. Och så finns det en process som handlar om hur man ska få fram politiska förhandlingar som ska leda till någon sorts fredsöverenskommelse.
Mm.
Och alla de här är tyvärr väldigt svåra. Och vi är ju på 6:e året nu i Syrien. Så det är ju djupt allvarligt och djupt tragiskt. Så det är en stor fråga som hela tiden pågår. En annan fråga är ju den 50-åriga ockupationen av delar av Palestina och de permanenta medlemmarnas svårigheter att komma överens om det.
Mm.
Där vi också är väldigt engagerade. Sen har vi ju ett antal konflikter som har pågått länge i Afrika, i Demokratiska republiken Kongo.
Mm.
Den har ju pågått, kan man ju säga, tyvärr från och till ända sedan Dag Hammarskjöld var generalsekreterare och dog i samband med att han besökte Kongo 1961. Och den är väldigt aktuell just nu. Vi har, tror jag ska nämna också, engagerat oss väldigt mycket i att Afrikanska unionen, som ju är en sorts motsvarighet till EU, att FN ska samarbeta mycket med Afrikanska unionen. De gör väldigt mycket inom freds- och säkerhetsområdet. Och medlar, de har förebyggt många väpnade konflikter skulle jag vilja säga under de senaste 10 åren. Även om det finns en del konflikter så är de väldigt aktiva med sina grannar för att förhindra konflikt. Och en sån situation hade vi under vi var ju ordförande i säkerhetsrådet också i januari. Och då hade vi en väldigt bra erfarenhet av någonting som skulle kunna ha blivit en väpnad konflikt i Gambia, som ju också för övrigt är ett turistland för många svenskar. Där den presidenten som förlorade valet vägrade att lämna.
Okej.
och presidenten som hade vunnit satt utanför och väntade på att kunna åka in. Och där samarbetade då en organisation för Västafrika som heter ECOWAS, den stora afrikanska unionen och FNs säkerhetsråd kring att försöka medla, ta beslut i säkerhetsrådet om att man, vad man får göra och inte får göra. Och det ledde så småningom till att de afrikanska aktörerna övertygade den här som inte hade blivit omvald att lämna landet, så att den demokratiskt valda presidenten kunde åka in och vi slapp en väpnad konflikt eller ett inbördeskrig. Så den här samverkan är ju otroligt, otroligt viktig, och att FN också arbetar med de som är närmare konflikterna och kanske förstår konflikterna bättre.
Och det är lite spännande som du säger, för det är ju då på internationell nivå, men jag tänker att det är ju lika väl här hemma, individer emellan, just det där att faktiskt föra samtalet istället för att gå i clinch med varandra.
Precis, och det är därför som det här, när man pratar om konfliktförebyggande, så är ju det lite fel. Mm. För konflikter kan man ju aldrig förebygga. Exakt. Det är ju just hur man löser konflikterna utan våld som är poängen. Och det är ju alltid från familjenivå till hur förhållandena i byar, städer och så vidare. Och krig är ju, det brukar vi ju tänka då, att det står mellan två länder. Det är ju vanligare med inbördeskrig idag än med konflikter med väpnade konflikter mellan två länder. Och sen har vi ju naturligtvis annat våld också som inte riktigt står på säkerhetsrådets dagordning, eftersom säkerhetsrådet handlar om internationell fred och säkerhet. Men våld i samhället är ju en annan fråga som också är besvärlig, men som väldigt sällan blir internationaliserad, eller vad jag ska kalla det för, som inte kommer till säkerhetsrådet.
Men du, jag önskar er lycka till. Det ska bli jättespännande och följa Sveriges arbete i säkerhetsrådet och vad det leder till. Och som du säger, vi har ju ett gott rykte om oss när det gäller just fred och samverkan i de relationerna. Så att jag hoppas att det kan bli en bra influens.
Mm. Tack för det. Och jag tror ju att det som är i vårt intresse, det är ju också i andras intresse. Så det är både egen nytta, men också att hjälpa andra. Och vi ska lämna vårt lilla bidrag i alla fall.
Ja, det kommer verkligen att bli intressant att följa arbetet i säkerhetsråden de här två åren och se hur Sverige kan påverka rådets arbete med att lösa konflikter tidigare innan de eskalerar till väpnat våld. För oavsett om det är relationer mellan stater eller individer, så handlar det ju i grund och botten om att förstå varandras behov och genom samtal förstå hur de kan tillgodoses. För ingen kan ju göra allt, men alla kan göra någonting för att bidra till en ökad säkerhet. Och det gäller dig också. Lästips hittar du som vanligt på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 9 mars. Och då samtalar jag med Fia Sundevall. Hon är doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, och vi pratar om hur kvinnor genom historien tagit allt större plats i försvarsmakten och vad det var som bidrog till den utvecklingen. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakären på Facebook och Instagram och Lottakären på Twitter. Hej så länge!